Det är måndag igen och det är dags för ett nytt avsnitt av Sändarens podcast på jakt efter framtidens kyrka. Idag har jag förmånen att mitt emot mig ha Lisa Fredlund. Varmt välkommen till podden.
Tack!
Hur mår du?
Jo, men det är bra.
Det är bra.
Det är bra med mig. Ja. Ja.
Stressat småbarnsliv?
Nej, men det skulle jag inte säga.
Nej? Nej. Lagom men då?
Intensivt småbarnsliv,
ska jag säga. Ja, det är bra. Ja. Mm. Kan inte du presentera dig själv först här? Så kort men så bra som möjligt.
Absolut. Lisa Fredlund, jag är ledarutvecklare inom Evangeliska Frikyrkan och jobbar med våra pastorer och församlingsrörelsen, utvecklingsfrågor. Jag är mamma, jag har 3 små barn under 7 och jag är gift med Simon som är mjölnare och bibellärare. Och sen har vi en hund som heter Kapten och han är en gammal gubbe. Han är 11 år och han är blind. Men han har ett bra hundliv.
Ja, fint.
Ungefär så.
Bra presentation. Mm. Men så är du pastor också i lokalt, eller?
Precis. Jag har också en liten tjänst som pastor på 30% i församlingen Mötesplatsen här i stan.
Just det. Mm. Så just nu både lokalt och nationellt arbete för dig.
Precis.
Och tidigare var det Kristianstad? Nej.
Jo. Precis, Kristianstad, östra Skåne, nästan 12 år i just den församlingen där.
Som föreståndare där?
Japp.
Japp. Där har vi dig på kartan.
Mm.
Nu är jag ju intresserad av den breda och öppna frågan som jag brukar börja med här. Mm. Och så får vi se vad det här tar vägen. Mm. Det är alltid spännande att se.
Mm.
Och jag undrar ju egentligen vad du drömmer om när det gäller kyrkan framöver. Och det är medvetet brett formulerat då. Du kan välja vilken ingång du vill här nu egentligen.
Ja.
Vad är det första som dyker upp?
Nej, men jag tänker att det finns ju så många lager i den frågan.
Mm.
Men en av de första sakerna som dyker upp är ju vad drömmer Gud om för kyrkan? Mm. Och på något sätt så här få lägga våra hjärtan och öron liksom mot det och försöka höra den här tonen av liksom vad Guds dröm för kyrkan i Sverige, kanske vi ändå uppehåller oss vid, vad är det? Hur låter den? Och ibland så tänker jag liksom att så här, vi är som någon typ av spårhundar människor. Vi känner, luktar och tar in det som Gud gör intuitivt, kanske snabbare än vi gör med huvudet.
Ja.
Alltså att det går före intellektet. Och så är det ju också med till exempel spårhundar, att de får ju upp vittringen och sen så hittar de fram till liksom där de letar efter. Jag tänker att vi ibland skulle behöva fungera mer så som kyrkor också, att försöka träna oss i att känna igen anden och få vittringen på det liksom Gud gör ibland oss, och att vi då ganska omedelbart skulle jaga efter det istället för att låta allting hela tiden så mycket passera genom våra huvuden och förstånd. För då monteras väldigt mycket ner på vägen.
Då ser man hoten och...
Ja, alltså det är ju bra med förståndet. Mm. Det är positivt liksom att vi kan tänka saker och så. Men det är ju också i förståndet som vi liksom filtrerar saker. Och vissa grejer av det som Gud vill göra skulle nog må bra av och kunna ske lättare i oss och i våra församlingar om vi inte filtrerade allt via huvudet.
Ja.
Men med det vill jag också säga ändå att vi består ju av en hel kropp, och det är ju för att vi behöver alla delar.
Ja.
Men vi kanske har en ganska stark överbetoning på huvudfotingar i vår svensk frikyrklig kultur. Liksom.
Ja,
att vi är ett sånt stort huvud som barnen målar liksom, ja, när de är 4 år.
Mm.
Huvud och så armar och ben. Och så. Man är liksom bara jättehuvud. Och så de andra delarna är väldigt små.
Ja.
Liksom. Ja.
Så det är inte att ta bort huvudet som är poängen här, utan att låta det få sin normala plats eller den plats det ska ha. Inte det jättehuvudet då, utan ett normalt huvud.
Ja, men exakt. Att kanske att vi ska våga se att kroppen är mer än bara det vi förstår.
Ja.
Tron är mer än det vi bara förstår. Så det drömmer jag jättemycket om, att försöka själv också leva i det. Det är ju någonting som verkligen karvas fram i ens liv när man är med barnen. Ja. För barn är ju omedelbara, de är närvarande, de är sanningsälskare, de är undersökare, de lever i fantasin, de lever med det övernaturliga, jättenära sig själva. Och ju mer jag är med barnen, desto mer så tänker jag också hos mig själv att jag märker både hur stor brist vi har av detta som vuxna, men också hur mycket jag längtar efter det. Att få leva i den där omedelbarheten. Och att vi också kan få göra det med tron i relation till Gud.
Finns en anledning att Bibeln pratar om att vi ska bli som barn kanske?
Ja, men ja. Det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen. Det finns något väldigt omistligt i barnets sätt att vara, och i blicken och i relationen till föräldern. Och det finns verkligen mycket att lära sig där. Alltså.
Ja. Hur präglar det dig? Alltså, hur har din personliga resa sett ut i detta? Eller är du mitt på den resan nu då? Att försöka hitta det här och hitta det positiva liksom barnet i dig?
Nej, men man är väl alltid mitt i sin resa. Och man ser ju alltid bara en del av sin resa klar. Och det är ju helt okej. Men för mig har det varit, eftersom om jag blir personlig så börjar ju vårt familjeliv kanske lite senare än en del andra. Vi träffades ganska sent, jag och min man. Och det gjorde liksom att jag hade gjort en ganska lång sträcka i min tjänst innan. Det jag vill komma till är att när vi väl sen fick barn så har jag inte levt med någon sån här känsla av att jag vill göra något annat. Eller sen ska jag göra detta. Eller som jag hör en del yngre föräldrar. Men man inte jämföra, utan vi har ju alla våra olika brottningar. Men den frågan har inte funnits hos mig. Sen ska jag eller jag vill. För mig har det varit otroligt att upptäcka att jag längtar liksom inte efter någon egen tid. Jag vill bara vara med barnen.
Mm.
Och av att ge mig hän till den erfarenheten så öppnas ju jättemånga rum av både vad är kärlek? Vad är det här barnasinnet? Vad är det att lyssna efter Gud? Vad är det? Så jag skulle säga att av att ge mig hän till det så har det öppnat så många lager av tron som jag inte hade sett tidigare. Liksom.
Mm.
Men där tänker jag att det också handlar om att vår kultur är ganska svår där. För att det är så högt tempo, det är så mycket som liksom trycker på från alla håll. Och därför så utmanas inte föräldrar att heller stanna upp med sina barn. Utan det är bara, hur snabbt kan jag komma tillbaka? Liksom?
Ja, hur snabbt kan jag gå vidare? Och utan att ta så mycket intryck ifrån det då kanske också?
Ja, för att det hinner man inte om man inte stannar och låter sig själv dö.
Mm.
Egots stora död i föräldraskapet. Mm.
Har det varit viktigt? Alltså, har föräldraskapet varit genuint viktigt för dig? Alltså, om vi tänker som person, men också som pastor.
Väldigt viktigt skulle jag säga. Jag som har aldrig varit en sån person som har tänkt innan, jag ska ha familj och jag ska ha... Utan jag tänkte nog att jag blir liksom dog lady och har liksom 3 hundar och så här. Ja, men det har jag alltid sett ändå framför mig. Det kommer jag bli. Så därför sen nu den här resan som Gud har också fört mig ut på i gåvan, att ha en familj, ha barn och se vad som vecklar ut sig i det. Det har varit en jätteviktig ton in i mitt ledarskap. Mm. Otroligt viktig. Det har ju med att lära sig att älska. Och att låta egot verkligen på riktigt dö. Att stanna kvar i den här tristessen som det kan vara liksom med så här, samma med barnen liksom varje dag. Bara. Kladd och mellis och bara igen och igen. Och så om man stannar man där så är det som att det vecklar ut sig någonting som man inte,
just det,
som man inte kan se om man inte stannar. Och liksom går igenom eller härdar igenom eller vecklar ut fler lager.
Ja,
ja där är jag.
Men, och hur, vad blir den praktiska, du nämnde lite grann här nu kring liksom vad den praktiska konsekvensen av det blir, alltså vad skillnaden blir för dig som liksom person och pastor i detta utifrån föräldrarrollen liksom. Hur har det vidgats?
Men jag tror att det både är att man får mer fördrag med människor runt sig som ledare och som pastor. Men jag tror att också en av de stora nycklarna och som jag också hade med mig till vårt samtal idag är vad man längtar efter för, vad drömmer man om för kyrka? Ja, men jag drömmer om en kyrka som har tid med människor. Som en stark liksom, motkultur i den här tiden vi lever i. Och för att ha tid med människor som kommer till tro eller som kommer till, eller våra unga som ska hitta en tro, då behöver vi ju odla i våra liv en rytm där vi har tid med människor och varandra och familjen på ett sätt också. Ja. Och den större familjen, inte bara kärnfamiljen liksom.
Ja.
Och jag menar att vi kanske, vi säger en sak här, men vi är lika inne i liksom stressen och pressen och karriären som alla andra sekulära svenskar. Ja. Det är ingen skillnad på oss nästan.
Nej.
Vi är ingen motkultur där liksom. Lite motkultur är vi, men inte så mycket som vi skulle behöva vara.
Nej. Och det där med att vara då en liksom kyrka som har mer tid för människor, det är svårt att bara börja, alltså, om du inte har tid för människor i din absoluta närhet, så blir det väldigt konstigt att ha massa tid för människor i de större cirklarna också. Så...
Ja, det blir omöjligt ju.
Ja, ja.
Det blir omöjligt också eftersom att vi på något plan så tänker jag att kärlekens största hot i vår kultur är stressen.
Mm.
Alltså för att vi lär oss inte att älska, för vi hinner inte.
Ja.
Och det där är ju väldigt sorgligt. Alltså kärleken kan ju låta som, ja det är klart vi ska älska. Och jag vet ju att vi alla försöker älska människor så mycket vi kan. Men det finns också flera lager i kärleken som handlar om att stanna kvar.
Mm.
Både stanna kvar bredvid människor som är i ett typ av lidande kanske. Eller stanna kvar med sina barn. Eller stanna kvar med den man lever med. Inte så att man ska stanna i destruktiva saker, men det finns en nivå av också kärleken som vi i vår kultur nästan aldrig hinner fram till. För vi är hela tiden på väg bort från någonting eller till nästa sak. Eller...
Ja, ja.
Mm.
Det här är ju intressant på flera olika nivåer. Det är ju intressant både rent utifrån, det här hade vi kunnat ha föräldrapodden.
Ja,
hade vi varit,
det är bra.
Jag har varit nöjd redan här och kunnat stanna kvar där i det.
Mm.
Men det är också intressant just med om vi går vidare just utifrån det, in i församlings, i liksom kyrkamässigt, så är ju detta med, det är ju en av drömmarna eller pusselbitarna där, att bli den här tiden med människor och även med liksom kärleken, alltså hinna med då egentligen i det. Är det en av de stora drömmarna du ser, att det där skulle jag verkligen vilja se mer av?
Ja, absolut. Det är det ju verkligen. Men sen tänker jag att en stor dröm som jag tror finns hos Gud också, det är drömmen om att vi skulle se det vi har och våga bära det med stolthet och riktning och medvetenhet och mål. Alltså våga bära det lite mer intentional, liksom att vi har någonting här.
Ja.
Och det tänker jag mycket på. Hur kan jag som pastor, ledare eller liksom uppmuntra människor runt omkring mig, älska dem så att det som de har får blomma ut och får betyda något och får vara mer och få ringa på vattnet. För där tänker jag ibland att det var min erfarenhet också när jag kom med i frikyrkligheten och fick en egen tro på Jesus, så vet jag att jag vid något tillfälle där under mina första år som kristen tänkte tanken att vad är det som gör att frikyrkan ibland känns som att vi har sämre självförtroende än Friskis och Svettis. Hur kan det vara att vi har någonting som är så vackert, så stort och på riktigt liksom, som alla skulle behöva få i mötet med Jesus, och sen har vi ändå ganska liksom låg blick och vi liksom vill inte tränga oss på, vi vill inte erbjuda något eller vill inte påverka, vill inte, alltså,
nej,
i vår kultur. Ja. Medan Friskis säger så här, vi gör det bästa för alla och alla som kommer till oss blir bättre människor och får ett förvandlat liv.
Ja.
Jag bara, det är precis det som vi har och kan ge. Och det där har nog följt mig hela min pastorsresa och kallat. Det finns så mycket som redan finns i våra gemenskaper och att det ska få liksom komma till sin rätt ännu mer.
Ja.
Det drömmer jag.
Hur frigör man det då?
Jättemycket efter.
Ja.
Hur man frigör det?
Mm.
Ja, alltså jag tror att det har, det handlar jättemycket om kärleken. Mm. Alltså det handlar om att få både möta Guds kärlek för en själv men också få bli villkorslöst älskad av människor runt sig själv i gemenskapen. Och för det behövs tid, till exempel. Men det behövs också att vi vågar vara sårbara och visa vad vi har för behov.
Ja.
Annars är det ju väldigt svårt att mötas.
Ja. Så det är mycket mer av en... Inte så mycket en undervisningsfråga och olika områden som behöver predikas bättre och djupare. Utan det är mer egentligen ett, alltså, att människor alltså, möts utifrån den här tron och den här övertygelsen då.
Ja, det är roligt för att vara pastor så tänker jag ju att det är så väldigt lite som är en undervisningsfråga.
Ja.
Det är tråkigt. Det skulle vara väldigt härligt om det var det ändå, för det är ju väldigt kul att predika och det är otroligt vad ordet kan göra liksom bland oss. Men det är ju väldigt många saker som kommer ner till den lilla nära gemenskapen.
Mm.
Och de mellanmänskliga relationerna som vi har närmst oss och vad är det för kultur som förmeras där.
Ja.
Och för att nå den då behöver vi ju leva ut vårt lärjungaskap och fortsätta göra det liksom. Så att det som vi i våra stora huvudfotingar liksom, att det hänger ihop med det som händerna och fötterna gör. Det är ju och det är ju inte så lätt.
Nej.
Det är inte lätt liksom att få sig själv att hänga ihop så, varken som enskild kristen eller som gemenskap eller som rörelse.
Nej.
Det är ju super svårt.
Ja. Men här måste väl, för det här kan man ju poängtera och säga att det liksom, behöver inte handla om att därmed sagt att liksom förkunnelsen och predikan är liksom onödig, men det är ju det där med
verkligen alltså, inte.
Nej. Men nej. Att kristen tro liksom är, det är ju inkarnation.
Mm.
Det är ju väldigt mycket det handlar om. Och så när predikan och förkunnelsen liksom faktiskt får bli liksom omsatt i praktiken i en stor eller liten gemenskap. Liksom. Det är faktiskt då, alltså det är därför predikan i sig inte bara, den är inte sig själv nog, utan den ska ju liksom faktiskt bli någonting, kött och blod. Liksom. Den ska påverka och förändra liksom, i det. Så att det är inte bara mer predikan vi behöver helt enkelt, utan det är framförallt mer liv utifrån predikan, liksom, att den levande gör oss. Eller? Mm.
Ja, absolut. Ja. Vi behöver ju verkligen båda delarna, tänker jag. Och det är inte alls någon motsättning. Men däremot kanske det ibland är en motsättning var vi börjar. För att om vi hela tiden tänker så här att det som jag hör, det är det jag ska kunna göra.
Ja.
Och så märker vi år efter år efter år att jag kan inte det. Jag kommer aldrig kunna göra det som pastor Jaktlund, pastor Lisa förkunnar liksom. Det kommer, jag kommer en liten bit bara på vägen och sen kommer jag till korta igen och sen är det liksom livet och sen alltså så här. Det menar jag och tänker att det på sikt tenderar att liksom få oss som gemenskaper att få ganska både stora glapp i våra självbilder men också kan det verkligen få oss att bli modfällda och få dåligt självförtroende?
Mm, mm.
Medan egentligen om vi ser det vi har, om vi uppvärderar det, om vi ser så här att ja, men, i min kristna resa när jag kom till tro så var det verkligen många vanliga, stabila kristna familjer som var helt vanliga, som betydde så mycket för att jag skulle hitta fram till en tro. Och det var liksom inget märkvärdigt med dem, utan det var liksom... Nu senast för ett tag sedan så har jag levt med och berättat det här i flera offentliga sammanhang. En familj som var liksom en vanlig missionskyrkanfamilj från en av de mindre hålorna runt Jönköping. Och den här familjen, direkt när jag möter dem första gången i deras hall, kommer in där och blir bjuden på mellanmål och går i gymnasiet, så inser jag att så här, här är någonting som jag aldrig har mött i den här atmosfären. Hur de ser på varandra, hur de pratar. Något med doften, tonen, blicken. tecken, ljuset liksom. Och då har jag ju en ganska bra vanlig uppväxt i en vanlig sekulär familj.
Ja.
Och i efterhand så är det som att det var en helig ande, det var något med Gud som liksom uppenbarades där. Och jag tänker att vi mer skulle behöva leva med att se att vi är spårhundar. Vi är intuitiva liksom. Vi upplever saker mycket snabbare intuitivt än med huvudet.
Ja.
Och om vi skulle börja där så här också vi som, när man har varit kristen länge som jag har varit nu. Så här, du vet ibland kan man känna så här. Jag borde verkligen bjuda hem den där grannen liksom. Han är ensam hela tiden. Jag ser när han står och röker på balkongen varje dag. Han har ingen, verkar inte ha någon. Och så hör jag det inom mig dag efter dag efter dag efter dag. Men jag går aldrig på det. För jag hinner inte. Och mitt huvud tänker, det skulle vara så konstigt. Hur skulle det bli liksom? Hur skulle det vara? Och så, Och om vi gör så hela tiden mot oss själva, då tystnar ju den där rösten inom oss liksom.
Ja.
Och det blir väldigt farligt för oss. Ja. För då när vi hör något sen i predikan, då bara... det här känns jättelångt borta från mitt liv liksom. Så då skapas den här glappen fast vi inte vill. Jag drömmer ju om en kyrka där vi lever nära vår heliga intuition också, där Gud talar liksom.
Och våga lita på den och våga... Hur mejslar man fram den urskiljningen då? Det är, viss sortering behöver ju...
Ja, verkligen. Ja. Bibeln är väl det som vi... Bibeln är ju Guds ord till oss i den här tiden också. Jag tänker att Bibeln är en jättebra plats för att träna sin urskiljning.
Ja.
Att läsa Bibeln.
Ja.
Men också att be. Att ägna tid i bön. Att vara i tillbedjan. Och att träna sig på att ge sig hän. För det vi också har vi väldigt svårt för liksom. Vi vill inte tappa ansiktet. Vi vill inte dansa så som barnen gör liksom, ute på stan eller var som helst när de känner glädje.
Mm.
Vi vill, sådana saker vill vi inte hålla på med. Liksom. Men då när vi inte vill det, då förlorar vi förmågan att ge oss hän.
Ja.
Det är jättesorgligt. Ja. Så därför är det också att ge sig hän i tillbedjan till exempel. Att bara en lilla rörelse, sträcka händerna eller bara vad man nu vill som man upplever att ens kropp längtar efter.
Ja.
Alla sådana rörelser är bra för oss liksom. För att träna oss i urskiljning.
Ja. Släppa hämningarna lite. Eller mycket.
Mycket tror jag. Mycket. Ja, det är svårt.
Och sen är det väl också, för man kan ju ta exemplet som du själv tog här då, med grannen där som ser ensam ut, står och röker på balkongen ungefär. I det, att man måste ju inte vara heller helt... Så här, är det verkligen Gud som säger? Alltså, hur farligt kan det vara? Hur fel kan det bli?
Exakt.
Att gå och prata med grannen. Så just i det fallet är det ju verkligen bara om man ser det på något sätt utgå ifrån någon slags allmän att men varje människa är värd då att bli sedd och bli tilltalad. Och får vi få lite omsorg, får vi väl se sen då om det liksom, var det någonting mer i det eller stannade det bara vid att jag faktiskt fick, det behöver inte vara så. Så man behöver inte tänka speciellt länge egentligen.
Nej,
på en
verkligen
sån
inte.
Sak.
Nej, det där är ju bara en vardagsrörelse, tänker jag. Och nej, det behöver verkligen inte vara ett tilltal från Gud. Alltså jag skulle säga att det där är väl bara en vanligt kristet sätt att leva.
Ja, men precis.
Men jag tror att... jag tror verkligen inte vi ska lyssna efter och bara jaga runt efter andliga tilltal. Men jag tror att vi ska lita mer på det som är nedlagt i oss. Som ju kommer av till exempel bibelläsning eller att gå med Jesus eller att lära känna Jesus i evangelierna.
Ja.
Och ju mer vi kör över det, desto mindre kommer det höras inom oss.
För ganska mycket egentligen är väl mycket naturliga bitar, ganska självklara. Det vi pratar om att man egentligen bara...
Absolut.
Ja, men det där är ju bara...
Ja.
Det är bara att göra det. Det är klart att jag hjälper den här mannen här nu som har bekymmer. Eller det är klart att jag ler gentemot. För det är så man gör.
Verkligen. Och det jag menar är ju inte att vi aldrig... Det är inte som att vi aldrig gör det här.
Nej, jag förstår.
Men det finns alltid mer.
Ja, precis. Ja. Ja. Och att det är viktigt att våga att göra de där... Det där grundläggande också i det.
Verkligen.
Ja. En övning är för att hålla sig nära det Gud gör och vill göra.
Men hur ofta är, pratar om de andliga tilltal? För det är klart, det kan komma också. Mm. De där specifika. Absolut. Det kanske mest kommer till den som faktiskt gör de där. När det inte är ett, när det bara är ett allmänmänskligt tilltal från Gud. Kan vi kalla det så? Ja, men du vet, Guds liksom, det här ligger i hela
hans uppenbarelse.
Ja, precis. I uppenbarelsen, i liksom Bibelns liksom puls på något sätt. Att det är så här, det här är liksom Guds allmänna hjärtslag på något sätt. Att faktiskt gå i liksom takt med det på något sätt. Att ju oftare och ju mer man gör det och inte liksom lägger bort det eller liksom hämmar det av andra av olika orsaker, så kanske faktiskt de där specifika tilltalen också dyker upp oftare.
Mm.
Eller?
Mm. Ja, kanske.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej. Nej.
Ja. Mm.
Hur har du hopp om kyrkan i Sverige?
Ja, verkligen.
Ja,
ja, det har jag verkligen.
Är det liksom omutligt?
Hoppet är ju en ostoppbar kraft.
Ja.
Det är det verkligen. Och glädjen över församlingsrörelsen och rörelserna. Och det Gud gör. Och det Gud gör bland unga också idag i Sverige. Olika av våra ungdomsgrupper. Och både i vår lilla församling men också vad vi hör i våra olika sammanhang. Så absolut. Men det är svårt att säga hur kommer kyrkan ser ut i framtiden.
Mm.
Det är ju jättesvårt att veta.
Ja.
Men att det kommer finnas kristna gemenskaper och lärjungaformande gemenskaper, det tänker jag att det ligger liksom i Guds ärende.
Om det sen, om det finns formulerat som, eller format som samfund så som de är nu till exempel, det är en ganska underordnad fråga helt enkelt.
Alltså det viktiga är ju att Jesus blir förkunnad och trodd och efterföljd. Mm. Liksom. Det är det som är det viktiga.
Ja.
Mm.
Vad tror du då kring, eller var finns det en spaning hos dig om hur kommer vi se mer, kommer hemmet växa till som liksom viktig samlingsplats för, alltså som antingen som liksom faktiskt liksom den kyrkliga gemenskapen, att det blir mer husförsamlingar, eller som komplement till liksom ett församlingsliv. Idag har vi ju, fanns ju en tid i, för inte så länge sedan ändå, där det pratades ganska mycket om liksom just fokuset på liksom hemgruppen i liksom, som komplement till liksom kyrksamlingen på helgen så där i det.
Mm.
Vart rör vi oss i en sån fråga, tror du?
Ja, det är jättesvårt för mig att veta ju, men om jag pratar utifrån vårt lokala sammanhang där jag är pastor så är ju vi en församling som bär som två huvuddelar. Det är söndagsgudstjänsten då vi ses för stor gemenskap, tillbedjan och liksom umgänge med Gud och med varandra. Och sen har ju vi husförsamlingar som ses varje vecka. Och vårt också, man är med i mötesplatsen om man är med i en husförsamling. Det är det som är vårt medlems liksom, kriterie, att man är med i en mindre gemenskap.
Just det.
Och vi är väl 14 husförsamlingar nu kanske. Och jag ser ju att det är ju en struktur och en form som vi kan ju ta emot fler ganska lätt. Om man blir del av en gemenskap snabbt. Och vi kan krympa och växa, alltså vara en dynamisk rörelse på ett ganska enkelt sätt. Och det är ganska lite som hänger på mig och på min kollega Simon.
Mm.
Och jag tror ju på den typen av gemenskap för att det också blir alla våra utflöden på ett sätt. Det diakonala perspektivet sker också i husförsamlingen. Vi har ju husförsamlingar som behöver hugga i för vissa personer i sina grupper i perioder. Alltså så här att precis som det att vara människa och vara familj liksom.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, där kommer det ju närmare. Det är ju ett perspektiv som om du bara har den stora kyrkliga gemenskapen, så är det ju, det är längre ifrån den här familjedrömmen du hade.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen, det är längre ifrån.
Ja.
Men så det betyder inte att det inte finns.
Nej, precis. Men att det är större risk kanske att en del människor i en sån större gemenskap faktiskt är som tappar bort den där och inte har den där närheten och det där livet och kontakten eller den där diakonala hjälpen när det behövs och så. Att risken att hamna lite bredvid kanske i det. Mm. Större risk i alla fall.
Mm. Ja, men det kan det bli. Men jag tror att i framtiden att vi fortsatt kommer behöva ha många olika sorters kyrkor.
Ja. Ja.
Det tror jag.
Ja. Mm. Finns det en ökad enkelhet då? Ser du något sånt i liksom, alltså det låter ju lite som det du är inne på också. Den här enkelheten, rakheten, lite mer okomplicerat. Lite mer intuitivt.
Alltså våran församling är ju sån. Vi har ju inte mycket verksamheter. Vi har ju ingen byggnad. Så vi har inte mycket så här rodd runt en byggnad heller. Men jag tyckte om att vara pastor och föreståndare i en liksom ganska traditionell frikyrka med alla råd och allt vad det innebär. Och jag skulle säga att olika församlingsstrukturer uppbär olika styrkor och svagheter.
Ja.
Men om man med enkelhet menar en ökad liksom fokusering kring evangeliet och Jesus, ja, det tror jag verkligen vi skulle behöva.
Ja.
Ja.
Men inte nödvändigtvis den där att alla ska sälja av sina kyrkor och...
Nej, det ska man inte göra.
Framförallt inte de som mötesplatsen hyr av.
Exakt, bara en sån sak. Nej, det är inte bra.
Ja, nej. Nej, men jag var nog mest ute på just den där när man liksom alltså på något sätt klär av på något sätt det där som kanske inte är liksom det viktigaste liksom i det för att liksom centrera sig liksom i det. Det är en del som pratar om det här liksom simplified church på något sätt, att inte göra det så komplicerat utan att på något sätt få trigga då den här intuitiva enkelheten, liksom, rakheten på något sätt, bara få ge sig hän.
Verkligen.
Till Gud och så liksom ute i kontakt och betjänande av medmänniskan liksom.
Verkligen.
Det är en bra dröm.
Verkligen.
Ja.
Det är en bra dröm.
Tack Lisa för att du kom och var med och delade ifrån ditt liv. Och lycka till och Guds välsignelse och allt det där som man brukar skicka med.
Ja, tack.